Radio Sölvesborg.
Idag har jag besök här i radiostudion av en väldigt speciell gäst. Hej på dig, Åke.
Hejsan, hejsan.
Vill du ta och presentera dig lite grann också för våra lyssnare?
Ja då, jag heter Åke Nilsson och är född på Hanö, uppvuxen, gått till skola. Det borde jag till att skulle gå och läsa för prästen.
Mm. Hur var det på Hanö på den tiden när du säger när du gick i skolan där ute?
Ja, det var underbart. Mycket bra. Jag hade en så fin uppväxt där i ungdomen så att den glömmer jag aldrig.
Hur många barn var ni i skolan då när du gick där?
Ja, vi var fem, sex i var klass och sju klasser. Det var ju 30-35 barn.
Det var så pass många, ja.
Ja, då.
Kommer du ihåg vad läraren heter då?
Jajamän. Först gick jag första två åren för fru Stegmar. Och sen de andra åren för fem år för Anna Södergren.
Mm. Du gick där i sju år då alltså?
Sju år, ja.
Mm. Något annat ifrån den tiden som du minns?
Ja, vi hade mycket roligt då. Det rörde ju sig mest om sjön till exempel. Man fiskade ju gäddor i hamnen. Det var gott om gäddor och gott om ål.
Inne i hamnen?
Inne i hamnen, ja. Jaha. Så det var på frukostrasten när man gick i skolan. Så var det först man rusade man ner till hamnen. Och skulle se om det satt någon gädda i garnet.
Ja.
Så det var roligt. Och sen, ja, somrarna, man fick ju lära sig simma. Det gjorde jag i Robertas kaos. Det var inga flöjtvästar då. Utan jag hade en aura under var arm som man la och plaskade lite där. Och så till slut så kunde man simma.
Mm.
Sen när man var i Nordsalunda så fick man börja och simma i hamnen. Det var ju ingen redig badplats där. Det var kaosarna och så var det hamnen. Och där hade de gamla tantarna, de hade ju en flotte där som de alltid la och skurade matta på. De la dem i blöt där, sen la de en sten, sen fick de lägga där en vecka innan de började skura dem. Vi samlade ju på dem hela året till det blev sommar.
Ja.
Och då fick man simma där från inifrån där man drar upp båtarna och ut i floten där vi. Och när man kunde där så skulle man bara och dyka ju.
Mm.
Då skulle man se vilka som kunde dyka djupast. Mm. Då dyker man där till båten och skulle ta en sten eller en näve sand bara för att visa att man hade varit nere vid båten.
Ja, 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 ja. Det är klart. Mm.
Så det var roligt.
Vad jobbade dina föräldrar med då? Var de fiskare?
Far han var fiskare och mina föräldrar hade butik på Hanö. Så att mor skötte ju affären. Och vi var sex syskon, tre pojkar och tre töser.
Mm.
Och även så hjälpte far ju. Ja, de fick ju ner romanerna och plocka sylt till exempel. Och hänga upp garnen och ragga garnen och böda garnen.
Mm.
Så det var jämnt jobb. Så jag säger det, jag beundrar min mor mer och mer när jag tänker på honom. Och sen då faran fiskade ju. När jag var mitt det första sommarlovet när jag gick i skolan, det var ju sju år. Då fick jag följa med far till Simrishamn. Och de var där nere och fiskade sill då.
Hur var den båtturen då?
Det var roligt. Mm. Det var en 30-fotning han hade med jag tror det var en 25 säffle motor. Så att och sen när de hade satt garnen på eftermiddagen så tog de ett par timmar siesta där och outlöjt kvällsmat. Och sen när det var 12-tiden så började de dra garnen igen. Och då fick jag stå på baken där vi och över sidan och ta alla sylen som ramlade av garnen. Jaha. Jag hade gjort en liten hav. Och tog sylen där så jag kunde ta en hel låda syl, 30 kilo syl ibland.
Sånt som ramlade av när man drog upp
nätet.
Ja.
Ja. Och sen hade jag ett frögarn, det sista garnet, kölgarnet som de sa. När de satte så fick jag fångsten som var i det garnet.
Mm.
Och sen på den tiden var det ju hampegarn, så att eller bomullsgarn och då skulle det torkas minst två gånger i veckan. Och då var det ju, hade gjort ett par tre set på onsdagen till exempel, så kom det, då hade han kontrakt med en bonde där som kom ner med häst och vagn och tog garnen. Sen körde jag upp i en betesmark och bröjde ut garnen på marken när dagen hade torkat upp. Mm. Sen fick jag sitta där uppe ett par, tre timmar då till typ ett milen och vakta garnen för att så inte hästar och kor gick i garnen och rev sönder dem. Mm. Ja. Och det var ju bara en upplevelse att få åka med häst och vagn upp och lägga den när man skulle åka ner till båten.
Var du sjösjuk någon gång då?
Nej, det har, jag inte varit.
Du har aldrig haft anlag för det?
Nej, det var väl för man fick. Men vi var ju på sjön.
Redan från början?
Från början, ja. En gång kan jag berätta att det var jag och min kompis då här. Far hittat en sån här liten bohuseka ut på sjön. Och den fick jag ju.
Alltså som låg och drev?
Som låg och drev, ja. Det var väl någon som hade slitit sig eller inte hade gått till. Men han hittade ju aldrig någon ägare till. Och den reggade jag upp då med en stång som en mast. Och sen hade vi, det var jag och min kompis, då hade vi gjort ett segel av pappersäckar.
Höll det?
Det var roligt. Så vi lärde oss att segla med den löjden i hamn. Det var ju ingen segelbåt. Det var ju bara en ron. Det var ju alldeles ron i bonen och trobbnosig. Så vi skulle utsätta torskakrok en gång i Udesonet där mellan Hövök eller Jan Hågersson och Hane. Det var ju bra vind. Det var ju medvind ut så det gick ju fint. Och segla ut ju. Sen satt vi i krokarna och pölkade väl något med pölkade fisk. Och sen, det var då vid middag så hade det bara inte blivit middagsbrys. Sen skulle vi rulla an till Hane igen ju. Men då bara inte då blåsa på lite så vi missade ön. Vi orkade inte rulla an. Utan vi drev vidare ner mot Karlshamn så att vi, det var en båt som kom och hämtade oss. De sov oss uppe i fyren som tog var. Det var ett äventyr.
Du var född 41, var det så?
Ja.
Ja. Du berättade någonting om när din mor skulle föda dig.
Ja.
Kan du dra det? För det var en sträng vinter, sa
ja,
du.
Ja, det var en sträng vinter då. Det var de sista dagarna i mars 41. Och när jag började röra på mig och ville se dagens ljus så tog far mig upp på sparken. Och sparkade land till Hövök. Det är ju föddes. Sen var när jag var en vecka gammal så fick jag sätta mig igen på alltså mor och tog mig i knät och sen sparkade far hem till hon. Jag brukar säga att jag har tre oslagbara rekord. Det är då att jag har åkt spark över ösen från hon till Hövök ofödd. Och sen har jag åkt tillbaka igen född. Och sen har jag åkt Vasaloppet fyra gånger.
Mm, då är vi tillbaka igen.
Ja.
Ska vi säga att vi är framme vid där du slutar skolan ungefär?
Ja, det kan jag säga då.
Mm. Vad hände sen?
Ja, det var sen jag skulle gå och läsa då för prästen ju. Och då så hade min bror flyttat till land till Hövök. Så jag fick bo hos honom då den sommaren. Och han hade mönk med samtidigt som jag passade då. Och sen skaffade jag själv några mönkar. Jag höll på med det till, jag var väl 56 eller någonting. Jag flyttade land 54. Och sen höll vi på med mönken till 56. Och sen tröttnade Börje då, min bror, på det. Så sa han, vi pälsade ut alla mönkarna, sa han. Sen reser vi upp till Göteborg och köper en trawler. Är du med på det? Ja, visst, sa jag, för det hade ju sjön i blodet, så att säga. Och det gjorde vi. Köpte en båt i Europa som heter Erna. Den var 59 fot och hade en motor på 120 hästkrafter Skandia. Och han som var mäklare, hans farfar, hade varit med och startat Ostindien för linjen. Och de hade ju, sen hade han då, när vi hade gjort affären så bjöd han på en kina-restaurang där i Göteborg. Och då hade väl han fört hem några kineser som serverade det. Jag hade aldrig sett en kines och jag har bott bara en hel mitt liv. Så det var en upplevelse bara det.
Det var aldrig några kineser på Hanö på den tiden.
Nej, inte vad jag vet. Nej. Och sen började vi fiska lite ju. Far och mig var med då. Vi hade väl den båten i ungefär 2 år.
Men din far, han var redan då fiskare.
Ja, han hade fiskat hela sitt liv.
Ja, och han hade också en trålare då.
Nej, han fiskade bara med vragebåt och så att säga. Ja. Mm. Men han var så gammal då så han var pensionär.
Jaha, ja.
Så han köpte ett hus då 54 när jag flyttade i land. Köpte han ett hus på Hövög, fast de flyttade inte i land förrän 56 för de år. Så jag bodde hos Börje då de första 2 åren. Ja, det var ju tradition då på den tiden. Först började vi tråla torsk och sälj. Och sen var det då en tradition att man skulle fiska lax. Och det var ju på våren. Det var ungefär vid påsk, veckan innan påsk. Då skulle vi ner till poolen och fiska lax. Alla båtarna då som hade den utrustningen. Och där skulle ju även vi. Och vi satt ju igång och körde då. Och vi skulle prova ett par sätt där vi på Södra Mösjöbanken. Och det gjorde vi. Vi fick väl 7-8 laxar och var igång. Men vi tyckte det var för lite. Så vi skulle köra vidare här till polska kusten, Gdanska bukten. Och vi tog ju kurs där och då var det så att jag hade på dagen, då hade jag, man hade ju ingenting att göra utan bara väntat till det blev eftermiddag till vi skulle sätta garn i. Då hade jag stått och pölkat fisk. Då hittade jag en gammal pölk ner i motorrummet. Jag pölkade och fick några fiskar där vi och sen så la jag den utanför på kappen där vi utanför styrhytten. Och sen körde vi vidare då på eftermiddagen och det var alldeles stilla och, men det var mycket dimma då den veckan. Och sen körde vi till fram på eftermiddagen 7-8 timmar ju och sen började vi sätta garn igen. Och sen då på natten när vi började då och lufta på lite vid 12-tiden. Och då vi var ju uppe och höll vakt på garn. Och då såg vi ljus på land. Så vi undrade var vi hissen när vi hade hamnat. Då var vi inne på det ryska vannet. Och då var ju lysfarligt på den tiden. Det var ju detsamma som Sibirien och vi hade blivit tana där vi. Så vi fick ju bråttom att få in garnen i båten och köra vidare. Och då visade det sig att den pilken som jag hade hittat ner i motorrummet. Där var ju en kompassmagnet. Så den hade dragit kompassen 15 grader i fel riktning. Så mm. vi hade ju hamnat alldeles fel där nere.
Ja, ja. Ja.
Men sen körde vi upp till Gdanska bukten.
Men ni klarade er?
Vi klarade oss, ja, som tur var. Annars hade man nog inte stått där idag.
Nej.
Det var ju många danska båtar som blev tagna där nere på det ryska värnet som de aldrig fick reda på vad de hade blivit av.
Nej. Men de var inne på deras vatten ja, då helt enkelt.
Ja, ja. Det var ju så att garnen kunde ju dröja in. Man hade ju satt utanför gränsen så kunde ja. Ju garnen dröja in innan man hantade.
Ja, ja.
Men det var ju militärbåter som låg patrullerade där hela tiden.
Mm.
Så då sålde vi den lilla karina till, vi sålde den till Åland. Och köpte en ny båt. En större karina då. Uppe i Göteborg från Öckerö. Och den fiskade vi med väldigt bra. Med en gång då var här på himmelvannet ute i Sydostomhane. Vi ville ha och tråla där och rätt som det var så fick vi stå. Och vi började ju hålla hem trålen och rätt som det var så... Böjt i båten och röra på oss. Då visade det sig att vi hade fått en ubåt i trålen. Och den hållde på att välta oss. De kantrade, vi hade nära kantrat. Så att vi fick ju hugga av vajrarna. Där vi kallade upp Karlskrona Radio då och undrade om de hade någon ubåt ute eller det var någon annan nationalitet. Nej, de hade ju ingen ubåt ute. Sen var det, det gick väl någon vecka eller något. Sen var det en annan trawler som hade hittat vår redskap. Det var en kula som hade flöt upp och de hade börjat att hålla hem där. De sa att det var vår trawl. Så vi bärgade ju den sen. Sen var det så att det var väl ett eller två år efter så blev jag sjuk så jag låg på lasarett i Karlskrona. Och då kom det in en kadett där vi som hade låg i flottan. Så vi började ju prata båtar där och jag sa att vi hade fått en ubåt i trålen. Jaså, så han var den ny. Då hade han varit besättningsman på ubåten. Så det var en svensk ubåt. Men vi fick aldrig någon ersättning eller något. För det var ju ute på internationellt vatten. Så vi visste ju inte att den låg där på botten och vilade. Och de visste ju inte att vi skulle tråla just där. Så att, ja, vi hade väl den i... Vi fiskade nog med den i 10 år.